Vi kan stå kvar medan vi ber. Herre Jesus, tack för att vi får fira gudstjänst. Tack för den här möjligheten att få komma tillsammans och sjunga och lyssna på ditt ord och möta varandra. Tack för den gemenskap som församlingens gemenskap får utgöra. Den här unika gemenskap mellan alla åldrar. Tack för att du är här, Herre. Och jag ber att vi den här förmiddagen riktigt skulle få känna glädjen över att få vara med och få vara del av en församling. Det ber jag. Amen. Varsågoda och sitt, så kommer predikotexten upp här på skärmen ifrån Johannes, det 14:e kapitlet. Johannes 14 och början där. Står det så här. Känn ingen oro. Tro på Gud. Tro och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur ska vi då kunna känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. På skärmen så kommer det komma ett citat utav en utav 1800-talets allra största filosofer, Friedrich Wilhelm Nietzsche. Alldeles strax. Så här sa han. Sanningen är i likhet med moralen något relativt. Det finns inga fakta, bara tolkningar. Och jag kan tänka mig att den religionshatande Nietzsche uttryckte sig så här för att vara lite rebellisk och kanske lite tuff emot 1800-talskyrkan som ju stod för någon slags sanning med stabila ben och en väldigt tydlig röst. Idag när vi ser det här citatet så reagerar vi knappast, utan vi håller alla lite sådär avmätt med. För visst är sanning någonting relativt. Det tänker vi. Och så reflekterar vi inte så mycket mer över det. Att alla auktoriteter ska ifrågasättas. Det tar vi för självklart. Det har vi lärt oss ända sedan barnsben. Och vi lever i en värld där sanningen definitivt har blivit relativ. Det som är sant idag var inte sant igår. Och det som var sant igår är inte nödvändigtvis sant idag. Och inget av det behöver ens vara sant imorgon. Det är inte bara så att sanningen är relativ. Hela vår tillvaro på något sätt tycks hålla med Nietzsche. Det är ju dessutom så att den som påstår sig ha sanningen anses vara galen. Eller åtminstone rejält suspekt. Det minns hur det var förr i tid, innan handsfree. När man på stan hörde folk som gick och pratade för sig själv. Idag reagerar man ju knappast längre, för nu gör ju alla det. Men ungefär som vi tänkte om dem då. Så tänker man idag om den som säger sig ha upptäckt eller ha sanningen. Vi blir generade, vi blir nervösa och så blir vi oroliga när någon säger att jag har upptäckt en sanning som du inte har gjort. Jag har sett något som du inte har sett. Vi känner oss mer bekväma med uttryck som att var och en blir salig på sin egen tro. Frågan är ju bara om det här stämmer. Blir var och en salig på sin egen tro? Är verkligen sanningen relativ? Eller finns det en sanning med stort S? Finns det en sanning skriven i sten? Finns det en sanning fasthuggen i urberget? Och kyrkan har ju i alla tider försökt stå för sanningen. Och ibland har man ju gjort det med attityden av att nu ska du minsann få höra dig ett sanningens ord. Gör som vi säger, eller tig still din hädare, bålet väntar. Och det har varit ett slags dogmmakeri där kyrkan har slagit fast för omvärlden vad som är sant eller inte. Rätt eller fel, inne eller ute. Men idag så tiger ju kyrkan. Går det trotsigt att säga i vår tid när ingen har fel och ingen har rätt att en faktiskt har alla rätt. En person som påstår sig själv vara sanningen. Det finns en scen i en film som jag tycker om. Precis i början av en film som heter Independence Day. Om ni har sett den. Det är någon väldigt fin film som handlar om en massa rymdvarelser som kommer och tar över den här jorden. Men det jag tänker på i början av den här filmen, så vet vi som ser filmen att rymdvarelserna är på väg i sina rymdskepp i massor. Samtidigt så växlar man mellan de här rymdskeppen som kommer och människorna på jorden. Så vet ju människorna på jorden ingenting om de här utomjordingarna som är på gång. Lyckligt ovetande om det öde som väntar dem innan kaoset. På jorden får man bland annat följa en städare som går och städar med musik på högsta volym i sina hörlurar. Och vi som ser filmen, vi vet någonting som han inte vet. Han går där och städar. Kanske tänker han på sin nästa semester. Kanske tänker han på hur tråkigt det är att städa. Kanske drömmer han om ett bättre liv. Kanske han är jätteglad över att han nyss har skaffat sig en flickvän. Kanske njuter han av den fantastiska låten som han har i sin freestyle. Hur som så är det hans sanning i den stunden. Fast vi vet, vi som ser filmen, vi vet att en sanning i en större bemärkelse finns. Något som är helt annorlunda än hans sanning. Och själva tvisten, det jag tycker väldigt mycket om med just den här scenen, är att musiken som städaren har i sina hörlurar, det är R.E.M. och deras låt som heter It's the end of the world as we know it and I feel fine. Det finns något komiskt i det här som jag njuter oerhört mycket av att se på. Texten som vi läste ur Johannes är början på Jesu avskedstal. Det är tal som han inleder med att berätta för sina lärjungar att jag ska fara upp till himlen för att där bereda plats åt er. Därför finns det ingen anledning till oro, säger Jesus, för att vi ska återförenas igen i himlen. Han ska själv personligen, det lovar han, han ska själv personligen komma tillbaka för att ta med dem upp till himmelens land. Man kan ju säga att Jesus avslöjar en större sanning för dem. För här skulle han, som var deras trygghet i livet, lämna dem. Varenda gång som det hade kört ihop sig för lärjungarna, så hade ju Jesus ordnat till det. Varenda gång. När det hade börjat storma lite väl häftigt där på sjön, så kommer Jesus gående på vattnet, säger åt att tiga och vara stilla. Nu skulle han fara ifrån dem och så skulle de få klara sig själva. Och jag kan tänka mig att de där orden som Jesus säger, känn ingen oro, nästan kändes som ett hån just där och just då. Men anledningen till att slippa oro har med fasthet att göra. Alltså, det är sanna ord som Jesus säger. Ord att lita på. Ord att vila hela sitt liv emot. Viktigaste uttrycket i Gamla testamentet för sanning är amet, som är bildat av verbet aman, som betyder att vara fast, säker eller tillförlitlig. Jämför med det hebreiska ord som vi fortfarande använder, amen, som betyder sannoliken eller förvisso. När Gud talar så är det sannerligen amet, någonting tillförlitligt. Och här säger Jesus till lärjungarna att hans ord är lika pålitliga som den gamla testamentliga Gudens ord. När Gud på Mose fråga avslöjar sitt namn, så kallar han ju sig själv för jag är. Andra Mosebok 3. Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dem till dig. Sänt dig till dem. Här låter Jesus världen förstå att han är Gud med sitt jag är statement. Jag är vägen, sanningen och livet. Alltså Jesus vet inte bara vägen till Fadern, himlen och evigheten. Han är den. Jesus vet inte bara någonting om livet, hur man får tillgång till det i evighet. Han är det. Och Jesus kan inte bara en massa om sanningen och dess konsekvenser. Han är sanningen. Därför finns det ingen anledning till oro så länge man håller sig till Jesus. Det är det Jesus säger. Jesus ordnar till detta kaos det innebär att vara en människa. Och den här hållningen som Jesus har gör det så svårt för oss i vår relativiserade värld. Det är ord som säger någonting totalt annat än att var och en blir salig på sin egen tro. Jesus håller inte med om ett sånt sätt att se. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus. De senaste åren så har jag reflekterat rätt så mycket över skillnaden. Alltså jag har ställt mig den här frågan. Vad är skillnaden mellan mig som en kristen människa och de som ännu inte har tagit emot Jesus? Jag har aldrig, det förstår ni ju, varit kristen i en annan tid än den här tiden. Men jag har på känn att det aldrig har varit svårare att vara kristen än vad det är idag 2007. Inte tuffare. För tuffare tider med förföljelser, hånspott, spä och bålbränning, det har det ju varit, det vet vi. Men svårare. För inte ens vi som kristna tycks kunna svara på frågan om vad är det för skillnad mellan mig och en människa som inte har tagit emot Jesus. Åtminstone försöker vi av olika anledningar släta över den avgörande skillnaden. Och alla de som predikar evangeliet i vår tid med omvändelse som mål anses lite suspekta, hopplöst omoderna och otidsenliga. Jag vill säga amen för att vara en omodern kyrka i den betydelsen. För när Jesus uppmanar lärjungarna om att inte känna någon oro så handlar det inte om att bygga ett lyckorike på den här jorden. Det handlar inte om att alla bekymmer ska lösas och att livet ska vara på topp. Bibeln beskriver aldrig på det sättet. Aldrig det billiga. Aldrig det enkelspåriga med vältränade, perfekta människor. Med bländvita, perfekta leenden som säger sig fått perfekta liv sedan de kom till Jesus. Utan alltid i skriften är det på riktigt. Lärjungarna var på riktigt, precis som livet är på riktigt. När Jesus talar om någonting betydligt viktigare. Det glada budskapet om Jesu uppståndelse från de döda visar på någonting långt mycket viktigare än att vi ska må bra. Alltså Jesu uppdrag var inte att skapa en zon av ständig sommarkväll på Gröna Lund för sina efterföljare. Jesu uppdrag var att skänka en mänsklighet på väg mot sin undergång, det eviga livet, uppståndelsens verklighet. Jag går bort för att bereda plats för er, säger Jesus. Den som är död genom synden får liv genom Jesus, det är evangeliet. Där är också den avgörande skillnaden mellan den som hör Jesus till och den som inte gör det. Det är den här sanningen som den kristna församlingen bär med sig in i en döende värld. Frälsningens gåva, frälsningens gåta. Att man får gå från död till liv. Att Jesus genom sitt verk på korset gav människan möjlighet att bli levande. Och det är det som får David i salmen att utbrista, salm 63. Din nåd är mer värd än livet. Det är märkliga ord. Din nåd är mer värd än livet. För givetvis kan människor leva bra liv utan Jesus. Självfallet. Det är inte det som är poängen. Det är något fundamentalt viktigare det handlar om. En välmående eller framgång. Det är våra eviga liv det handlar om. Frälsningen är ingen insikt, det är ingen kunskap. Utan det är precis vad ordet säger, en frälsning. Vi börjar inte främst förstå någonting bättre. Vi börjar inte främst få det bättre. Vi blir räddade. Vi som var bortom räddning blir räddade. Det är det evangeliet säger. Och när det gäller de bibliska påståendena så kan vi inte komma undan med att det handlar bara om vår egen tro och vår egen åsikt. Att var och en blir salig på sin egen tro. När den kristna trons påståenden måste mätas utifrån dess sanningshalt. Det är sant. Och det är sant för alla. Och den som har sagt det, jag är, borgar för att det verkligen är sant. Det som sagts. Det går att vila hela sitt liv på denna sanning. Och vi vet ju att det här frågasätts rejält i vår tid. Utanför vår kyrka men också i vår kyrka. Evangeliets stora obekväma problem i vår postmoderna tid är just dess objektivitet. Alltså det faktum att det gäller alla. Varför försöker inte kristna missionärer runt om i världen få buddhisterna att bli bättre buddhister? Eller muslimerna att bli mer ärliga i sin tro på Allah? Alltså kristen mission och kristen evangelisation har alltid motiverats utav en stark övertygelse om evangeliets frälsande kraft och dess absoluta sanning för alla människor på den här planeten. Och att det är bara det. Inget annat, bara det som är hoppet för en hopplös värld. I Nya testamentet så finns det ett begrepp för sanning. Det huvudsakliga grekiska begreppet för sanning, aletheia. Och det betyder någonting som inte är fördolt. Eller att avslöja någonting som är dolt. När vi lekte kurragömma där hemma på gården ute på landsbygden. Och jag hade hittat ett bra gömställe som jag var helt nöjd med. Med uppenbar skadeglädje så avslöjade min 9 år yngre bror varenda gång vad jag hade gömt mig. Där är Patrik! Att avslöja någonting som är dolt. Och i grekisk filosofi som ju omger Nya testamentet så får det här ordet aletheia ofta betydelsen av det verkliga varandet. Verkligheten bortom eller bakom all skenverklighet. Och du som kan din Platon, du känner igen grottan, elden och skuggorna. Vi andra kanske kan tänka på städaren i Independence Day och hans begränsade verklighetsuppfattning. Han går där och städar och han vet inte hur den verkliga verkligheten faktiskt förhåller sig. Han ser inte hela bilden. Och skillnaden, som jag förstår det, mellan den som är troende och den som inte är det är sanningen. Den kristna människan har fått någonting avslöjat som tidigare varit dolt och har nu möjlighet att se verkligheten som den är. Men detta evangelium, detta glada budskap har baktalats, ifrågasatts och smutskastats så till den milda grad att vi som kyrka idag nästan skäms över det. Och jag tror att vi skäms över att vi skäms över det. Vi skäms över det en aning eftersom evangeliet, tänker vi, pekar på människors brister. Och så tänker vi, varför ska jag? Jag är inte bättre än någon annan. Jag kan inte. Och så gör vi det ibland till en moralisk fråga. Men det är inte en moralisk fråga överhuvudtaget, utan det är en nådefråga. För är det så att budskapet om Jesus verkligen är sant? Om det är så, så blir det ju till en självklarhet att berätta det för andra. Om jag befinner mig mitt i Saharaöknen, jag upptäcker en frisk oas med pålande källvatten, så är det högst osannolikt, enormt osympatiskt och väldigt egoistiskt att inte berätta om den här källan för andra människor. Jag hade precis tagit körkort och jag var ung och jag var dum. Idag är jag bara dum, tänkte jag säga. Och jag körde därefter. Mitt kompisgäng, vi var på vägen ner till Stockholm uppifrån Alfta. Och jag kom på den här trånga E4 strax söder om Månkabo. Körde rätt så mycket för fort. Så ser jag bakom mig en röd Golf närma sig väldigt snabbt. Han kör om mig. Så fort han kommer om mig så bara bromsar han kraftigt ner farten. Och jag börjar grymta och undra om han är riktigt klok i huvudet. Ska han köra om mig bara för att bromsa ner farten? Han liksom gnäller högt en liten stund tills vi kommer runt kröken. Och där står poliserna med sina fartpistoler och har en jättekontroll. Och vi kör lugnt och behärskat 70 förbi den här kontrollen. När vi har kommit förbi kontrollen så ser jag mannen i golfen vinka och så bara fum, sticker han. Och tack vare honom så hade jag körkortet kvar. Jag blev räddad av någon som visste hur saker och ting faktiskt förhöll sig. Han visste mer än vad jag gjorde och han hjälpte mig. Om jag säger till människor, jag har funnit vägen till Gud och det är Jesus, så säger människor, vad bra för dig. Men om vi som kyrka säger, det finns ingen annan väg till himmelen än Jesus, då skriker vår omvärld om att vi är trångsynta och intoleranta. Och funderar på varför är det så där? Tänk om det skulle börja brinna här bak i kyrkan. Hela bakre delen står i lågor. Och då David Holm här framme skulle ropa, följ med mig här, jag vet en väg ut här, en bakväg. Skulle vi anse honom intolerant då? Några av er där bak kanske skulle sitta med armarna i kors och tänka, ja, det funkar säkert för David. Bra för honom. Men jag har en annan väg ut ur eldhavet. Jag tycker han är intolerant. Jag tycker han är trångsynt när han hojtar om sin väg där framme ut ur eldhavet. Ja, ni är med. David skulle antagligen fullständigt strunta i det eftersom han älskar oss. Han skulle inte bry sig om han blir populär eller inte. I det läget så har han en enda sak för sitt huvud. Det är att rädda människor. Och det är det som är den bibliska sanningens storhet. Jesus älskar alla människor. Jag tror verkligen det. Och det börjar bli dags kanske att vi som kyrka sträcker på våra ryggar. Tittar människorna i ögonen igen och stolt proklamerar ihop med Paulus. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Ska vi be tillsammans. Herre Jesus, tack för ditt evangelium. Tack för att jag har fått upptäcka det. Tack för att människor runt mig har berättat och förmedlat detta evangelium. Och tack för denna möjlighet som jag fick att redan som ung ta emot dig, öppna mitt liv för dig och bjuda in dig. Herre, det handlar inte om att jag skulle vara bättre än någon annan. Utan det handlar om att jag med din helige andes hjälp har fått mina ögon öppnade. Och hjälp oss som kyrka att inte dyvla sanningen på människor. Med någon slags attityd om att vi skulle veta mer eller vara för mer. Utan att vi har upptäckt någonting. Att vi har upptäckt en skatt. Att vi har upptäckt en källa. Att vi har upptäckt en pärla som vi är beredda att göra allt vi kan för att dela med oss av. Tack för att du ska vara med i din församling och med resten av den här gudstjänsten. Vi lägger den i dina händer.